Jag har en fundering.
Ja.
En kristen meditation.
Ja.
Jag känner mig lite tveksam till det. Men det var att om du kan förtydliga vad du menar och så med att fråga. För jag kan också tänka att begrunda ett bibelord. Det tycker jag är underbart. Men att sitta i en meditativ ställning som hinduer eller buddhister gör och liksom anpassa det in i
kristendomen,
det känns
jättekonstigt. Vi säger så här att i yoga, den finns ju också en lång rad olika ställningar. Det finns en form av dans också, men det är med förutbestämda ställningar. Det var en sjukgymnast som ville lära mig liksom solhälsningen. Jaha. Jag lyssnade väldigt mycket på vad hon tänkte. Men sen när jag kom hem tänkte jag, solhälsning med det. Och så slog jag upp och så bad till Gud och tänkte, men hjälp, jag ska inte ens gå dit någon mer. Jag gjorde inte det heller. Men, och det var en form av dans. Och så de ställningarna finns också. Men det vi tänker när vi tänker yoga, då sitter folk på ett konstigt sätt med sina ben uppvikta och händerna i någon särskild ställning. Ja, det är en teknik de har lärt sig för att åstadkomma bra man. Om man i det läget lägger in Guds ord, hur jobbigt ska det bli för den personen? Guds ord kan inte vara i den personen riktigt så länge du har med Gud att göra. För om det är en person som har heliga ande i sig, alltså kontakt med Gud redan, som tvingas av din fysiska kropp att sätta sig ner i en yogaställning för att uppnå bra man, du kan inte lägga in Guds ord där. Du kan inte hålla på och meditera det här, för då det är inte helig ande det kvar där. Så då är du inte i Gud ändå.
Men du sa att du tyckte att det var okej.
Okay. Kristen meditation tycker jag. Yoga tycker jag inte är okej.
Okay. Men vad menar du med meditation?
Jag har själv varit med på kristen meditation med Sven Reichman på hans läger då. Och den meditationen fanns också i olika former. Först fanns en grupp förebedjare för hela lägret. De fick ett bibelord som var och en skulle begrunda. Då. Och det startade vi dagen med var och en. Så då satt jag och funderade över det ordet vid ett bord. Och det var en timme, så då gick jag av mig och funderade över det ordet. Och hade det ordet som nummer ett i mina sinnen hela tiden. Och försökte se ur olika perspektiv och allting. Det är en kristen meditation. För det är Gud kvar i centrum. Och då märker man att den heliga ande fyller ut betydelsen i ordet. Du ser mer av det. Sen hade de också som så att de hade kristen undervisning då. Som var förknippad med de här olika orden vi hade fått. Så man fick en sammanhållning, en undervisning kring det hela. Det gick man åt. Det var en typ av meditation.
Jag tror att det kan bli... Jag tycker att det känns lite
vanskligt
att använda ordet meditation.
Ja, vi borde inte använda det.
Nej. Då kan man finnas i kristna sammanhang där man liksom gjort meditation. Jag tror att det är helt fel.
Ja, alltså när tiderna är som de är. Det är en blandning av mörker och ljus. Då gjorde jag fel, jag håller med på det igen. Jag ska inte kalla den kristen meditation, man borde kalla den något annat. Ja, för ordet i sig kommer att leda en del till att de tror att meditation är okej. Men annars betyder meditation, det kommer från latinet och betyder tänka på. Tänka på betyder det ordet. Alltså Jesus mediterade ju. Nu sa jag det med glimten i ögat. Men han kallar mig inte för meditation. Så det ska vi nog lära oss ett av. För vad gjorde han egentligen varje natt? Han drog sig undan lärjungarna och var i bön inför fadern. Så det var samma sak. Han var i stillhet avskild från de övriga och inför sin Gud. Ja, ska vi kalla det meditation då? Nej, ordet kanske har stulits. Så då låt dem ta det då. Vi kan ju kalla det för bön. Och det var ju det var frågan om. Så det är det bästa. Så tack för det igen. Vi ska inte använda ordet. Det finns många andra ord vi inte borde använda idag för att de har förknippats i New Age-grejerna. Ett ord är ju regnbågen. Eller det är inte bara ett ord, det är en symbol. Ja, som Gud gav som ett tecken på att han inte skulle låta mänskligheten utplånas av vatten något mer. Det är därför regnbågen kom. Men den har ju blivit symbol för det homosexuella då. Det hade Gud aldrig tänkt. Så det finns många sådana här saker som har skett. Och det är kanske vi som ska vara lite tydligare. Vi som går ut med ordet och så. Det finns ju en annan sak, att det finns personer som kallas, ja, mentorskap har jag märkt används. Det var till och med någon som sa till mig för någon vecka, ja, men du är väl hans mentor eller någonting då? Nej, det är jag inte. Ja, det har väntat ett tag. Det har blivit en symbol för sexuellt likaberättigande, kallar det. Och det är RFSL som har dragit på det och tagit den symbolen. Och du ser det på varför till exempel gjorde kristna idrottsmän, eller kvinnor var det då, när de var, hade OS i Ryssland eller någon VM eller vad det var, så målade de sina naglar i regnbågens färger. Och det gjorde att de inte fick inresetillstånd. Därför att för dem var det då att de regnbågens färger där var en symbol på att homosexualiteten var okej. Okay. Och det är det inte i Ryssland eller öststaterna. Där är det förbjudet fortfarande. Så de bröt mot deras lagar då. I Sverige, ja, så är det ju lagligt. Men det har inte varit lagligt alltid. Idag är det det. Och så finns det en symbol, det är en rörelse, alltså en stor rörelse som har med, ja, inte bara det homosexuella utan alla möjliga sorter då. Sexuellt lika berättigande kallar de det då. Och det finns till exempel som så nu att kyrkor strävar efter att bli certifierade. Och då måste de visa liksom att de har regnbågen då. Någon kyrka målade mittgången i regnbågens alla färger för att visa att ja, men vi står bakom det här. Alltså homosexuella är alltid välkomna skud. Men homosexualiteten kan inte anses som något gott. Jag menar, det finns min alkoholism. Det är inte heller något gott. Jag var välkommen hos Gud ändå. Ja, och det står ganska mycket. Det ställer jag inte att läsa för att det är förbjudet. Jag får inte gå ut offentligt med sån undervisning, för då kan jag hamna i fängelse för hets mot folkgrupp. Så hårt är det. Så man försöker, min åsikt är tydlig ändå. Det spelar ingen roll vad man har för problem. Om det liksom är så att det går mot Guds ordning, så är det någonting som Gud kan få ordning på. Jag menar, jag var kriminell. Inte kunde jag fortsätta med det när jag mötte Gud. Man måste ju liksom ändra på sig. Jag var alkoholist. Jag har inte druckit en droppe sen jag fick bli befriad. Men Gud tolererar inte hos mig. Han tolererar oss andra. Men inte hos mig. För bara jag drack så var det en annan Gud som kom in och tog över handen över mig. Och det var den biten Gud ville spara mig för. Sen är det så här att när man pratar om det homosexuella så pratas ju det som en synd. Och vi får ju nättjämt säga synd idag. Men då ska vi också komma ihåg att när Gud benämner saker som synd så nämner han även lögnare. I samma mening. Så att Gud gör ingen större åtskillnad. Och kan man säga så här liksom att nu tror jag att jag har ljugit när jag är kristen. Det tror jag att jag har gjort. Inte särskilt medvetet, men jag har absolut säkert gjort det. Och ja, men då är jag ju i samma kategori. Men jag har ju förlåtelse och nåd. Det har ju de homosexuella också om man vill det. Men de vill ju inte. Så då är inte liksom, det är inte en fråga för oss egentligen. Där är regnbågen har blivit en symbol för just den rörelsen. Och den är över hela jorden snart då. Men du visste vad regnbågen, hur Gud skapade den. Ja, nu har du Pride-paraden i Stockholm. Och då ser ni den där regnbågssymbolen överallt. Men det är en symbol som Gud visade oss. Alltså han är så god Gud. För han gjorde det på ett helt eget initiativ. Ville han bara göra ett förbund ensidigt. Där han liksom talade om för oss att så länge regnbågen syns, det sa han inte. Men regnbågen är tecknet på att jag aldrig ska låta mänskligheten gå under genom vatten. Mer. Det var ett helt ensidigt förbund. Det är bara godhet. Den symbolen tar man och använder sig av. Borde hitta sina egna symboler, tycker man. Det kan ju se lite kristligt ut också. Så att, ja. Hinduismen. Alltså, Frågan är om vi ska skilja på hinduismen och buddhismen överhuvudtaget. Det är ju liksom gudsbegreppen som skiljer sig, men sen själva Österlandets filosofier har alla en gemensam nämnare. Och att de tillbeder döda. Alltså de har alltid en går till Japan och deras religioner, det är väl taoismen där va. Där ska de liksom tända ljus eller ge gåvor så här för att blidka demonerna så att de inte tappar kontakten med sina förfäder. Det går ut mycket på det. Jag har ofta saker på förenkla för mig själv, för det här är jättesvåra frågor. Och jag skulle kunna ge en hel del svar, men jag vill inte medverka till att vi förhöjer kunskapen heller om de här olika religionerna. Det kan bli för fascinerande sånt där också. Utan jag sammanfattar det i det här som Gud beskriver mig. Det kallas för Baals. Profeterna kommer det här och asherorna kommer det här. Som hinduismen till exempel, som lära. Man kan läsa lite vad det står. Ni som inte vet vad asherorna stod för, ni kan ju lyssna igenom vad jag gått igenom på nätet. Det är de kvinnliga avfallet, och det står ofta för en dyrkan av det sexuella. Det sexuella är inget problem. Det har ju Gud skapat för sina syften. Det kan vi gott och väl njuta av, men vi ska inte dyrka det sexuella som en gud. Men det gör man. Jag ska se om formuleringen så bra här. Här står det till exempel då. Och det gäller väl hinduismen, ja. Levnadsregler då från hinduismen. Det finns ju alltså en del goda levnadsregler där. Man ska inte ljuga, man ska inte stjäla och så vidare. Och sen kommer det också ett tillägg här då. Ett rätt liv innebär inte bara uppoffringar. En hindu ska också sträva efter att uppnå materiell och sexuell lycka. Ja, det är ju ingenting som Bibeln pratar om. Vi kan inte sträva, vad vi strävar efter att uppnå frid och förnöjsamhet tillsammans med vår Gud. Men här går man ner då i en lyckokänsla. Det är en mänsklig känsla som vi kan känna ibland. Eufori. Och den kan simuleras med droger, med sexualitet. Den kan simuleras med materialismen. Men det är ordet lycka. Men Gud, han pratar om salighet, han pratar om frid, han pratar om livets mening, han pratar om allt sånt. Gud pratar inte om lycka. Jag har väl missbrukat det ordet också. Men Gud gör inte det. Och då i det hinduiska så finns ju också utvecklingar på det här med just den sexuella biten. För det är väl någonting som attraherar många människor. Så där finns ju många utvecklingar. Och när man pratar om yoga och det här så kommer man inte från att det går ut och lära om chakra. Chakrazoner i människan. Och då finns det ett chakra som anses som det centrala hos dem, och det är det här som ska finnas här. Och så finns det några till då. De här chakrarna går de igenom för att ska vara balans i allting. Så att det är obalans på något område måste man förstärka kanske det som hör det sexuella till och så vidare. Allting går ut för att man ska uppnå det här bra man då. Men här är man inne på någonting som kallas för kundalini. Kraften kallas kundalini. Och det finns till och med yoga som har fått det namnet. Ja, de skulle inte använda det namnet för 10 år sedan. Men det gör man öppet nu. Kundalini yoga. Och det går ut på att uppnå ett särskilt tillstånd. Och tillsammans med det chakra så har vi sett effekterna av vad kundalini är. Och kundalini i Guds ögon sett, det är urtidsormen. Och den beskriver de i sin religionsform som att den slingrar efter ryggraden från nedre delen på ryggen och det här chakrat då, som har med könet att göra, upp till vårt huvud. Och det kan få ett lyckorus då, när det når dit. Urtidsormen. Men det är liksom att liksom bejaka det djävulska om det fungerar. Tyvärr fungerar det här med kundalini, för den kraft som faktiskt finns. Den förkläs i mängder med former. Och ett sätt som den förkläs i, det är den här indiska gudinnan, hon som har en snabel. Det finns en indisk gudinna med, som ser ut som en elefantform med snabel och så. Det är kundalini avbildat på dem där. Men kundalini enligt Gud, det är alltså urtidsormen. Det vill säga den som fick människan i syndafallet. Sånt tillber man på olika sätt, med olika tekniker. Och nej då. Det är så här att på ett vis är jag glad. Nu blir jag splittrad här, för att just det här med att aktivera de kundalini krafterna, det är sånt som Indien folket aldrig har vågat gjort själv. Det är sånt som de liksom gör led av olika mästare, för de måste gå sakta och försiktigt, för de kan ju tappa förståndet i det här. Här i västvärlden så bara tog vi in liksom och tyckte att det skulle bli bra. Ja, och jag läste en läkarrapport där han sa att det finns tillstånd här hos vissa meditatörer. Vi kommer aldrig kunna hjälpa dem. Alltså som någon skrev i någon debattartikel att det här kanske är en fråga för en kristna ändå då. De var maktlösa inför det hela. Och det är en fråga inför oss. Men ja, jag skulle vara väldigt tveksam att ta an en person som var uppe i kundalini ensam. Jag skulle vilja vara en ganska stor grupp människor i så fall. För det tar liksom en mycket kraft, och det är lurigt och det är manipulativt, och du kommer att bli ledd på alla möjliga avvägar, och du kommer absolut att få den övriga gruppen på dig. Om jag försökte hjälpa en människa från enklare former en gång, ja, efter en par veckor när de visste vem det var som den personen gick till att prata om Jesus istället, ja, men då var de ju på mig hela högen på olika sätt, liksom försöka trötta ut den eller förleda en eller någonting, för att det var en av dem som höll på att lämna dem. Då var jag ju liksom målet för deras attacker då. Och det är ju liksom i enklare former. Sen när det kommer till kundalini, då är det verkligen urkrafter från mörkret som det har att göra med. Ha lite insikt i det här. Jag tycks ha varit svag åt det här punkten en gång. Och då var Gud god emot mig. Och jag var på väg i bilen och skulle fara till en till ett sammankomst och in i Örnsköldsvik, en mindre sammankomst. Kristen gudstjänst annonserades det som. Det fanns vissa saker där som jag verkligen gillade, det märkte jag, men ja, jag ville vara med där i varje fall den kvällen. Och när jag kom till järnvägsstation utanför Övik, då hade jag ju börjat få brottas lite så här. Men är det här okej? Okay? Alltså jag kände i min ande, nej, men det här är... Nej, alltså det var tveksamt. Men ändå var det någonting i mitt kött som ville dra mig. Och till slut fick Gud nog med mig. Så han slog ner som ett bombnedslag i min bil. Alltså inte konkret. Utan det bara dåna så här. Kundalini. Ett enda ord bara skrek rakt in i huvudet på mig. Kundalini. Och jag bara tvärnita. Och så vände jag direkt. Och så tackade jag Gud för tack. Jag var alltså på väg till kundalini sammanhang. Och Gud besparade mig från det. Ja, det var en grupp kristna i varje fall. Jag har redan talat igenom saker med dem, så jag ska inte prata mer. Det höll på att bli väldigt fel där. Men jag sparade sig varifrån i varje fall. Och det var ett område inte jag fick gå till. Så att så blev det. Och ja, jag är nykter fortfarande. Hade jag varit med i det sammanhanget kanske på en vecka hade jag suttit och supa. Om jag kunde sätta igång och supa så tar det 3 veckor för mig, så är jag i A-lagstadiet direkt. För det finns ingen... Det ska aldrig in i min kropp med mig. Jag lurar mig själv så många gånger där jag tror man kan ta en liten öl eller sånt där. Det gjorde jag innan. Men det leder alltid till att man faller och det blir lite värre och sådär. Men för varje gång man misslyckas så lär man sig hur svag jag är som människa. Jag behöver som liksom Gud som hjälper mig. Det räcker inte med min egen kraft. Det krävs mer. Och det ger Gud. Så yoga, kära vänner, ingenting för kristna. Jag vill inte se att ni hamnar i det, hur folk än motiverar er. Alltså för att Jesus Kristus är sanningen. Om det här då som en vill beskriva när att man söker sin egen sanning, så är det inte enligt Gud, för Jesus Kristus är sanningen. Jag kommer inte att hitta min egen eller Jesus som sanning här inne. Han är ju utanför mig. Jag måste söka i form av bön till någon som är större utanför mig. Vad jag får är den heliga ande som också är sanningens ande. Men det är Guds sanning som jag får. När jag ska söka min sanning. Ja, men det är avfallet. Det är det som är syndafallet. Och här finns det en metodik för att uppnå det. Och kristna, kan dra sig iväg åt det hållet. Och jag säger liksom ingenting om de kristna. De är liksom bedragen. Men Gud vill någonting annat med dem. Men om de inte slutar med henne, så måste vi skydda Guds kropp. För det drar in mörka krafter, och det kan vara kundalini-krafter i det här också, till oskyldiga människor som inte vet vad det är frågan om. Därför är det nog en angelägenhet även för oss kristna. För alla oss kristna. Men alla kanske inte ska hålla på med det. Nu har jag nog skaffat mig en del ovänner då. Ja, så får det bli. I Jesu namn. När du pratar mot andemakter så här, så kommer dess representanter och höjdar på något vis. Men Gud hjälper mig. Det är så här man märker att man lever ett kristet liv. Det betyder någonting. Det är krafter och makter. Och min uppgift är att försöka få människor att hamna i himlen och ingen annanstans. Och det gillar ni alla. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.